Artikel 3. Så är det då dags för den sista delen i serien Det försvunna Stockholm. Och idag ska det handla om Eldkvarn. Det är alltså den byggnad som på 1800-talet låg där stadshuset idag ligger. Och som vanligt är vår medarbetare Mats Karlsson Lenat ciceron.
Ja, jag sitter här vid Riddarfjärden i Stadshusparken. Precis vid foten kan man väl säga av vårt fina stadshus som ju verkligen är en fantastisk byggnad i Stockholm och i hela Sverige. Det tror jag väl vi kan vara överens om. Stadshuset som invigdes den 23 juni 1923 men som började byggas redan 10-15 år tidigare. Men innan stadshuset så låg en annan känd Stockholmsbyggnad just på den här platsen. Och det var Eldkvarn. En stor industribyggnad i fyra våningar som byggdes 1805. Och som inte minst blev känd för att en mycket stor och häftig brand härjade byggnaden år 1878. Jag vänder mig till antikvarien Annika Jägerholm på Stockholms stadsmuseum för att få reda på lite mer om byggnaden med det ikoniska namnet Eldkvarn.
Det var ju en ångkvarn som malde mjöl för Stockholm. Och det var ju det att när ångmaskinen kom så kallade man den för, det var en maskin av eld och vatten, fast det var egentligen ångan som drev. Men man såg det som att det var ju ändå eld, så att det var därför som det blev Eldkvarn. Det vill säga, det var ju inte därför som det var inte på grund av branden sen som man kallade det för eldkvarn, utan det var för att man kallade det för ångmaskiner för eldkvarnar.
Men det fanns, antar jag, andra kvarnar också i Stockholm. Men det här var kanske den största då?
Ja, det var det absolut. De tidigare kvarnarna hade ju varit drivna av vinden. Det ser man ju på gamla kartor och så. På nästan varenda höjd i hela Stockholm så var det ju fullt med små kvarnar.
Ja, den väldiga ångkvarnen här vid Riddarfjärden var ju något helt annat än de små väderkvarnarna på Stockholms olika höjder. Och många stockholmare då betraktade nog eldkvarnen med en viss rädsla och förfäran. För ångmaskinen i Eldkvarn, det var nog den allra första ångmaskinen i Stockholm. I alla fall så var det en finlandssvensk som lät bygga Eldkvarn. Han hette Abraham Niklas Edelkrantz och han var en mångsysslare. Han var allt möjligt, uppfinnare, poet, riksdagsman, teaterchef, kvarnägare då och även ledamot i Svenska Akademin faktiskt. Och när Eldkvarn byggdes då 1805 så var ångmaskinen i alla fall ganska ny uppfinning. Som ännu inte används jättemycket och här i Sverige var det bara i väldigt begränsad omfattning i några olika gruvor. Så det var nog, menar jag, en väldigt modig och framsynt satsning av Edelkrantz att så tidigt bygga en ångkvarn här i Stockholm. Och Edelkrantz, han importerade ångmaskiner från England och inte minst så lyckades han också övertala en av de ledande ångmaskinskonstruktörerna i världen, Samuel Owen, att flytta hit i början av 1800-talet och etablera en mekanisk verkstad faktiskt alldeles in till Eldkvarn. Men faktum är att den allra första ångmaskinen som köptes just till Eldkvarn visade sig snabbt vara lite för klen och därför fick Edelkrantz beställa en kraftigare ångmaskin som tillverkades i Leeds och som installerades i Eldkvarn av just Samuel Owen som då alltså blev kvar i Sverige och som spelade en väldigt viktig roll, tror jag, för att Sverige tidigt blev ett verkstadsindustriland. Och sen gifte han sig också med en faster till August Strindberg, minsann. Men så var det ju det där med branden och det var sent på kvällen den 31 oktober 1878 som elden kom lös i kvarnen, berättar Annika Jägerholm på Stockholms stadsmuseum.
Man vet inte till 100%, men man tror att det var en nedfallande gaslampa som antände mjöldammet. Och så spred sig branden då. Det här skedde den sista oktober 1878. Och i Dagens Nyheter så skrev man dagen efter om ett hemskt skådespel som erbjöds huvudstaden. Det var en brand utan motstycke. Uppenbarligen syntes det över hela stan, för det var dessutom på natten. Så att folk överallt från stan rusade till och såg och tittade på den här branden. Och den syntes över hela stan, så att säga, från ända bort från Djurgården och runt hela stan. Så att det var verkligen någonting stort. Det var som ett ofantligt elektriskt ljus som kastade ett mäktigt strålknippe. Så att det var verkligen otroligt dramatiskt och otroligt många människor samlades och tittade på det här och stod på kajerna runt om i stan. Det var verkligen en stor händelse som folk mindes väldigt länge.
Ja, branden i Eldkvarn, den pratade man om i flera decennier efteråt, och den var också grunden till ett par talesätt. Framförallt så sa ju folk för inte sen Eldkvarn brann. Och med det så ville man då markera att det hade gått en väldigt lång tid med det man avsåg då. En annan, kanske inte helt liknande händelse, men ändå dramatisk och något som stockholmare också talade om i decennier, det var den Nobelska smällen den 3 september 1864. Då 6 personer omkom i Emanuel och Alfred Nobels lilla sprängämnesfabrik på Heleneborg på Söder. Den explosionen där har varit den kraftigaste som skakat Stockholm. Den Nobelska smällen. Men hur gick det egentligen med Eldkvarn då i den förfärliga branden den 31 oktober 1878? Ja, kvarnen förstördes faktiskt inte helt, säger antikvarie Annika Jägerholm.
Det gjorde inte det, utan den brann inte mer än att man liksom lyckades reparera, och sen så använde man den ända fram till 1906 och fortsatte att mala mjöl i den.
Nej, Eldkvarn brann alltså inte ner helt trots de oerhörda flammorna i oktobernatten 1878. Men tiden började ändå rinna ut för den stora industriverksamheten här vid Riddarfjärden. Och i slutet på 1800-talet så kom de första tankarna på att uppföra stans nya praktbyggnad, ett rådhus eller stadshus på platsen för den svårt svedda kvarnen. Och i den här bilden så fanns också att en ny stor kvarn, Saltsjökvarn, just hade byggts i närheten av Danvikens hospital. Och strax efter så kom en ännu större kvarn lite längre ut i Nacka, nämligen kvarnen Tre Kronor. Det var ungefär runt förra sekelskiftet. Och 1902 så köpte Stockholms stad fastigheten här i vilken den nästan 100-åriga ångkvarnen fortfarande dunkade på. Och det var ett köp då som var det första steget mot ett värdigt säte för stadens styre.
Det var ju väldigt attraktivt tomt. Så man kan ju tänka sig att staden hade ju vuxit ganska mycket, och man kanske började tycka att man skulle få lite ha någonting lite mer att komma med. Så att det ledde ju så småningom till att man placerade stadshuset där. Men det var inte direkt, utan det var lite andra platser som diskuterades först innan man kom fram till att man skulle bygga stadshuset där.
Ja, till slut så blev det ju arkitekten Ragnar Östbergs förslag som vann kampen om hur Stockholms nya stadshus skulle se ut. Och Östberg, han var inspirerad av både Gripsholms slott från den svenska Vasatiden och av Venedig som man hade besökt flera gånger, och då inte minst sett det stora Dogepalatset. Så när stadshuset invigdes 1923 så var nog gamla Eldkvarn ganska glömd. Även om man förstås fortfarande sa sådär, inte sen Eldkvarn brann. Men den nya byggnaden på platsen blev i alla fall hyllad som ett av hela vår tids märkligaste byggnadsverk. Det säger Annika Jägerholm på Stockholms stadsmuseum.
Man brukar säga att efter det bygget så har vi inte byggt något liknande i Sverige, där man har lagt ner så mycket pengar och tid och alltså med stora konstnärer. Och, jag menar, bara den här guldmosaiken i Gyllene salen och sådär är ju ögonfallande. Så att, det är ju en märkesbyggnad verkligen.